Hej, välkommen till Coach Meet Coach. Jag heter Jörgen Lennartsson och har jobbat som fotbollstränare i 30 år. I denna podd så samtalar jag med andra coacher, ledare och chefer om teambuilding, coaching, ledarskap och mycket annat. Det är alltid intressant och lärorikt att ta del av andras erfarenheter, både inom idrotten och näringslivet. Gå gärna in och prenumerera på Coach Meet Coach i din poddapp så får du hela tiden uppdateringar när det kommer nya avsnitt. Du kan även följa podden på Instagram. Jag är glad att kunna presentera Folkspel som samarbetspartner till Coach Meet Coach. Genom att låta hela överskottet från försäljningen av Bingolotto och Sverigelotten gå tillbaka till föreningslivet så vill ideella Folkspel bidra till växtkraft och till att göra Sverige bättre för alla. I det ingår att stödja framtidens ledare, bland annat tillsammans med Riksidrottsförbundet och utbildningsprojektet Eldsjäl 2.0. Folkspel, allt överskott till Sveriges föreningar. Tack för det. Hoppas du hänger med. Nu kör vi! Dagens gäst är en av våra mest framgångsrika golfspelare genom tiderna, Helene Alfredsson. Helene Alfredsson, stort välkommen till Coach Meet Coach.
Tack snälla, kul att få vara här.
Född i Göteborg, 55 år. Och där kan jag faktiskt inte låta bli att kommentera att du är en dag äldre än mig.
Men jag är glad att jag kan glädja dig med någonting.
En dag, 9 april.
Ja.
Och själv är jag född den 10 april. Ja, det var en parentes. Startade på Gullbringa golfklubb norr om Göteborg, precis som Henrik Stensson faktiskt.
Nej, han är mycket yngre än mig, så han kom efter mig. Så då var han där som...
Han kom efter dig.
Han kom
absolut
efter mig.
Men ni båda har haft det som moderklubb.
Ja.
Det är lite
väldigt
speciellt
bra klubb,
ändå.
Väldigt bra klubb.
Ja, härligt. Som ung studerade du och spelade golf på college i San Diego. Som amatör så vann du massor med tävlingar, både individuellt och med junior- och damlandslaget. Och som proffs har du haft stora framgångar. Vunnit 23 segrar genom åren. Spelade Solheim Cup 8 gånger, var kapten en gång. Och Solheim Cup då, för de som inte är jätteinitierade i golf, det är ju när USA möter Europa då, motsvarande Ryder Cup för herrarna. 7 LPGA-segrar, en major på Nabisco 93. Och sen har du också nu på senare år tagit 2 major på seniortouren, på US Open och LPGA Championship. Helene, fantastiskt stort grattis till en enastående framgångsrik golfkarriär.
Tack, tack. Ja, man tycker alltid man borde gjort lite mer. Så är det ju hela tiden.
Stämde det här eller?
Ja, det stämde väl ganska bra.
Stämde. Mm. Är det någon gång tillfällighet att både du och Henrik Stensson kommer från Gullbringa golfklubb?
Ja, det vet jag inte. Det där är alltid svårt. Men jag tror att det fanns alltid en möjlighet för juniorer på Gullbringa. Vi var välkomna där. Vi hade träningsmöjligheter och vi fick liksom lov att använda banan. Det var inte så att ungdomar eller barn skulle vara någon annanstans.
Nej.
Och det gör ju det genast mycket enklare.
Mm, härligt. Hur ser livet ut idag?
Ja, det är extremt enkelt. Bor lite ute på landet i Onsala och har blivit med hund på senare år. Och, ja, går ut och går med den. Reser ju inte, nu kan vi inte resa ändå i den här pandemin. Men ja, det är väldigt, väldigt enkelt liv, vilket är jätteskönt.
Ja, härligt. Vi går in på det här med golfen direkt. Varför blev det golf?
Ja, det är en bra fråga faktiskt. Pappa var ju en gammal handbollsspelare. Han vann ju 7 SM med RIK och ett Europamästerskap. Så att han bestämde sig då på 70-talet, slutet på 70-talet, att han skulle spela golf.
Mm.
Och då åkte de ut till Gullbringa. Allt det där vet ju inte jag varför egentligen. Och då red jag, för de hade stall.
Mm.
Och, men sen fick jag gå upp och då var jag lite halvlat. Och så tyckte jag att ja, men så fick jag en järnsjua av pappa. Liksom, men om du vill träna lite golf så kan du göra det.
Ja.
Och där började jag. Jag vet inte, någonstans när man ser tillbaka på alla mina bokstäver idag så har man ju bokstäver som barn.
Mm.
Ja, och det hade väl jag, fast man såg det ju inte på det sättet på den tiden.
Nej.
Så att det blev liksom jag och golfklubban och bollen, det blev liksom någon connection där på något sätt. Och fokuseringen blev ju min styrka genom åren sen.
Hur gammal var du då när du slog den första slag?
11.
11 år, ja. Höll du på med någon mer sport?
Ja, jag spelade handboll såklart. Mm. Det gjorde man ju i min familj, både mamma och pappa. Och sen spelade jag squash.
Mm. Mm.
Och alltid tyckte om att träna egentligen. Mm. Det är väl bra för oss som är liksom lite stirriga att bli fysiskt trötta.
Men du har ju som sagt satsat otroligt hårt och haft stora framgångar. Vad var det som skapade den här drivkraften och beslutsamheten att nu ska jag bli bra på golf?
Alltså jag tror inte, jag vet man har alla läst och det finns ju mycket böcker om talent code och liksom, jag vet inte, det är nog en del tillfälligheter tror jag att jag kom in i det. Sen hade vi en fantastiskt bra ledare när jag kom in. 79 kom jag med i yngre juniorlandslaget första gången, då var jag 14 år.
Vem var det?
En som heter Barbara Montgomery. Mm. Och så hade vi Ture Holmström som tränare.
Mm.
Och jag tror bara att, och Gösta Engnell var det första som landslagskapten i Örebro. Men jag tror att jag ville bara bli lite bättre hela tiden. Mm. Liksom, kunde jag göra det och sen blev man bra i klubben och sen blev man bra i Göteborg och sen blev man bra liksom i Sverige och sen blev man bra bland seniorerna. Alltså, hela tiden så har det varit hela tiden vad jag än gör så vill jag, och var det kommer ifrån det kan jag inte riktigt.
Nej.
Och jag tror att det är många som söker svaren på det, hur man blir, liksom får ett driv.
Mm.
För det är ju den största talangen tycker jag ändå är.
Men någonstans kom den inifrån dig själv.
Absolut.
Det var inte någon yttre påverkan.
Verkligen
eller
inte.
Press att nu ska det bli bra här i golfhelgen.
Nej, och jag vet att som jag har skrivit om tidigare att jag kom hem och hade missat VM 92. Lotta Neumann tog den sista finalplatsen där och jag var jätteledsen och, eller 82 förlåt, 82 och jag blev, och jag tyckte det var fruktansvärt att jag inte blev uttagen och pappa bara, ja men då får vi spela bättre nästa gång.
Mm. Det var inte svårare än så.
Det var inte svårare än så. Nej. Så att någonstans så kände jag, ja men då får jag väl göra det då. Det är så, riktigt så lugnt tog jag det inte just. Nej. Då. Men jag kände bara att ja, det låg i mina händer och då ville jag ju bli bättre. Och golfen är ju en sån att där har man ju väldigt mycket i sina egna händer att bestämma.
Du hade en klok pappa utifrån ett idrottsfasperspektiv.
Ja, att han la det på mig. Det var, vill jag bli bättre så fick jag väl träna då. Och så fick jag väl vara ärlig mot mig själv. Och det tror jag är, det är väl det som jag kan tycka idag. Man ser så många föräldrar som vill så mycket mer. Och som talar om för sina barn att de är så mycket bättre. Jag tror att Lotta Neumann och jag, när vi växte upp, så var vi nog egentligen mycket bättre än vad vi visste att vi var.
Mm.
Idag tror barnen att de är mycket bättre än vad de egentligen är.
Mm. Mm. Jo, det ligger mycket i det, absolut. Då har vi kommit in lite grann på det här du nämnde själv med ledare och så vidare. Mm. Och det här är ju en ledarskapspodd, men det finns ju väldigt mycket annat som vi kan prata om runt det självklart också. Vilka mer ledare hade du som betydde mycket för dig under hela din långa golfresa?
Men jag hade ju en fantastiskt bra juniorledare som hette Hannes Båt på Gullbringa.
Mm.
Det var roligt. Det var liksom, det var, vad ska man säga, det var ganska pragmatiskt, eller som man säger på engelska, matter of fact, liksom, ja men ja, då är det här som gäller. Ja, det var aldrig liksom, man grottade aldrig ner sig och det var inte liksom synd, utan ja, vad behöver bli bättre på liksom, hela tiden, vad gick inte bra idag? Nej, då får vi liksom bli bättre på det.
Mm.
Så att det var inte, det tog inte massa tid. Nej. Hela tiden. Och så just att, framförallt så fick vi ha roligt.
Mm.
Alltså det var inte. Och jag vet att jag lider ju av det att folk tror att jag inte tränade. Men jag var nog den som hade bäst fysiskt på Bosön, alla tester. Men i och med att man var kanske lite tokig och högljudd och sådär, så tog man inte på allvar. Men måste man sitta och vara tyst i ett hörne bara för att liksom vara seriös när det gäller träning?
Nej.
Och där tycker jag, för att träna så hårt som jag gjorde, så kände jag att jag måste ha lite roligt samtidigt. Mm. Och det fick vi lov i våran grupp.
Mm. Hade du känt att du hade en image av dig av att vara lite grann en annan än vad du egentligen var?
Absolut. Mm. Och jag tror att, så jag älskar vårat uttryck i Sverige, i de lugnaste vatten ser man de fulaste fiskar. Och jag var nog tvärtom, jag var den som var busig och vi hittade på saker. Men man först upp liksom och tränade, det fick ju aldrig påverka det. Men det var alltid någonting som, ja, man pushade gränserna kanske lite mycket. Men vi hade en ledare också som bara gick på resultaten just då.
Mm.
Och det är klart att då hade man ju inte så mycket att säga till om. Levererade man inte så fick man inte vara med. Och det var ju inte svårare än så egentligen.
Några andra ledare sen när du, under din resa när du blev lite äldre som betydde mycket för dig?
Nej, egentligen inte. I college hade jag ju en coach då som kunde lämna oss när vi inte spelade bra. Då var vi var embarrassment for the school, for the scholarship, for your country, allting. Vi skulle bara skämmas för allting och så åkte han. Och då insåg jag att jag var ganska stark ändå, för då hade jag ju landslaget bakom mig. Men det är ju ändå väldigt viktigt att ha bra kaptener, ledare som som ser dig som person. Mm. Alltså, det är klart att det är väldigt lätt, speciellt i golfen. Jag förstår, i lagsporter så måste man samlas mer och liksom man jobbar mot samma mål. Men som individuell idrottare så kanske jag ser livet lite annorlunda än nästa, men jag kan ju forma mig i ett lag ändå.
När man blir så här, går över från amatör till blir proffs, då är man sin egen tränare i stort sett, eller?
Ja, nej, men jag hade ju en tränare i USA. Sen skötte jag väldigt mycket själv. Jag gick alltid på hur jag slog bollen. Och Ture Holmström som jag tycker är en som har format mig extremt mycket, han sa att bollen är din bästa lärare när du inte har det. Om du förstår varför bollen gör som den gör, då kan du klara det massa själv. Så att jag kände att han lärde mig jättemycket. Sen hade jag en som heter Gregor Jameson som är en skotte som är i Florida, som jag tyckte jättemycket om. Och jag måste alltid förstå, jag var nog lite mer argumentativ, liksom. Jag måste förstå varför jag skulle göra saker. Mm. Idag blir det bara tillsagd och ingen ifrågasätter. Så att, jag hade tur att jag hade dem som jag kunde diskutera med.
Ja, spännande. Har du haft några förebilder som golfspelare? Och i så fall varför?
Nej, men jag hade väl som golfare då, så hade vi väl alla, och det var väl både som golfare och snygg kille, det var Seve Ballesteros.
Okej, spanjoren.
Ja, spanjoren, precis, och jag blev väl kallad female Seve, för jag var också sån här som slog den lite överallt och liksom hittade vägar ut och kanske bara för att man var lite den personligheten som man var. Men framförallt så hittade han alltid luckor, han hittade alltid, och jag tyckte för mig var det var inte det där perfekta spelet, så att jag kunde ju relatera till honom. Jag förstår ju liksom att hjärnan är ju vi är olika allihopa. Någon som vill vara rak och slå väldigt och vara säker kan ju inte alls relatera. Det blir väldigt stressande att se en sån som Seve. Men jag kände att han var lite mer min typ.
Mm. Har du några andra personer som har inspirerat dig i din karriär mer än utanför golfen?
Ja, det beror på. Alltså jag gjorde den här godkväll en gång. Och då, jag hade för att vara en väldigt pojkflicka som jag varit i hela mitt liv, så tog jag fram fyra kvinnor. Mm. Min farmor var en bland dem. Alltid, hon hade rätt tufft, hon var rätt sjuk. Hon hade både diabetes och hjärtproblem. Men alltid lösningar, alltid hitta på roliga saker. Vissa saker sitter så himla starkt. Jag var 4 år och det regnade ut och jag kunde inte gå ut i sandlådan. Nej, men det här, så här kan vi ju inte ha det, så hon tar liksom 4 mjölpåsar och lägger på golvet. Nu ska vi i alla fall baka lite kakor. Mm. Du vet, alltså möjligheter hela tiden. Mm. Så att, ja, det var, och det är ju det att man ser, och det hjälper ju livet också att liksom hitta, och går det inte så, ja, hur kan vi göra istället? Liksom?
Absolut.
Ja.
Mm. Och mer, vilka var du mer?
Sen var det faktiskt Betty Ford som jag lärde känna, hon var ju första fru till Gerald Ford, presidentfru. Hon var också sån här, hon tog väldigt starka ämnen, abort, och hon var ju alkoholist och hade bröstcancer under tiden. Och den här lilla damen liksom fejsade allting i liksom hela landet och var så himla fräck. Alltså. Jag tyckte hon var. Så att, ja, det är bara att du vågar stå för det du gör och inte bara liksom falla ner så fort. Men idag är det ju lite tuffare med media och sociala medier och sånt, och våga stå och tycka vad du gör.
Det blir ofta lite konsekvenser,
ja,
vad man
precis
tycker. Ja. Det är bra, Helene. Du, vi ska komma in lite grann på det här ämnet ledarskap och coaching. Mm. Och du jobbar ju lite grann nu med utveckling av nya unga talanger. Kan du berätta lite om det?
Ja, jag började lite, men det var som jag sa i början där, det var väldigt svårt när föräldrarna ville så mycket mer och de trodde att ungarna var så mycket bättre än vad de var. Skulle jag bli den som drog ner gardinen då lite grann, och det ville jag inte vara. Och jag hade en kille i USA som jag försökte hjälpa. Det blir lite brat-fasoner över det hela, och Det är ett hårt arbete som ska göras i början. Mm. Det är inte bara glassa runt. Det är inte bara liksom att tro att det händer. Det Nej. Gör inte det. Nej. Och du måste vara, i golfen upplever jag, det är säkert folk som inte mer håller med mig, men du måste vara brutalt ärlig med dig själv. Mm. Du måste titta liksom, du kan inte skylla på någon annan. Det är bara dig det är fel på. Liksom.
Det är aldrig domarens fel i
Nej,
golf.
Nej, precis. Och, jag menar, och vi slår ju alla våra slag. Vi tar alla våra beslut själv. Mm. Och jag tror att den som verkligen går ner liksom och blir väldigt petig, det är den. Och ibland tror jag att man vill se, nej, det är ner på liksom den nivån och bara bygga upp en bra grund och verkligen se till att du har dina grunder på rätt plats.
Men sen har du lite golfutbildningsläger i Frankrike också, lite då och då, som
ja,
du är med
för,
och jobbar med.
Det är liksom för de som bara golfskolor, som bara, det är inte för ungdomar utan det är för allt annat. Mm. Och där har vi ju kört väldigt mycket så här back to basic. Mm. För jag tror att väldigt många som ska börja med golfen, de hamnar då hos någon tränare som då hållit på väldigt länge. Och jag var verkligen en av dem. Jag fattar ju inte att, vadå, kan du inte slå en wedge 40 meter liksom? Vad har jag? Och då hade jag kommit av precis från touren efter 25 år med världens bästa golfare liksom. Det här kunde inte jag relatera till. Nej. Men sen inser man liksom att ja, men de här vill ju någonting helt annat än vad jag ville med golfen. Mm. Så att det har varit en, vet du, learning curve för mig, eller kurva för mig också att lära mig.
Och det är väldigt intressant. Och vad är de största erfarenheterna som du har tagit med dig från din egen karriär in i den här, i det här jobbet att coacha talanger?
Nej, det, alltså grunderna måste sitta där. Och så tror jag så här, att vara målinriktad i din träning. Det, idag är det så himla lätt. När vi har växt upp då, så hade vi ju inte, det låter, nu låter man som man är från stenåldern, och många av de här tycker ju att det är, låter som man är från stenåldern. Men varje slag jag slog hade verkligen, jag hade ett mål med det, jag hade ett purpose med det. Så jag visste hur bollen gick. Idag står de och slår och slår och slår och slår. Och jag tycker att du måste dra in så att träningen blir lite mer lik tävlingen, för det, du kan inte bara träna under ingen press, ingenting, och sen ska du ut och tävla. Det blir så stort gap däremellan. Du måste krympa det gapet lite så att du blir, ja, du måste utsätta dig själv lite för viss press.
Få träningen till att bli helt mer matchlik helt enkelt.
Exakt, så att när du känner igen, när hjärtat liksom börjar pulsera, och det kan, du kan ju faktiskt få den sen att det inte är riktigt likadant, men det är ju ändå lite så när man står och tränar.
Men det här med coaching då, så här, i din kontext som golfspelare, vad betyder och vad lägger du i ordet coaching för din del?
Men så som jag lägger i coaching, det är att jag vill att de ska klara sig själva. Jag vill att de ska få, som vi fick, tillräckligt mycket med verktyg så att vad som än händer på banan så vet de vad de ska göra. Mm. De ser möjligheterna och inte bara, åh gud, men vad ska jag göra nu? Utan man öppnar liksom en bild, för ju mer kunskap du har, ju mer möjligheter ser du ju. Mm. Och det ser jag ibland när jag ser med, man slår in i skogen liksom, och jag kanske ser, ja men om du slår så kan du liksom ta dig runt i trädet. Mm. Ja men... men har du inte det slaget, så det är klart att då kan du inte se det. Nej. Och det har jag fått lära mig. Mm. Att när man inte har det så kan man inte se det heller.
Att lära sig olika potentiella lösningar som man kan som poppar upp ur ryggsäcken.
Precis.
När de behövs.
Ja. När man behövs. Och det var ju Sevi fantastiskt på. Han liksom tog sig ut. Det fanns ju liksom inget slag som inte han hade någon form av lösning till.
På vilket sätt kan man lära sig det då? Hur får man de verktygen?
Nej, men det är ju som en annan dam som heter Joanne Connor, som vi kallar henne Big Mama. Hon var ju en av de tuffaste brudar, damer, nu kärring, som jag har träffat. Hon sa alltid när vi tränade på US Open, hitta de värsta lägena liksom. Absolut, och det är ju tufft som det är på US Open. Hitta de värsta lägena och ta det ur, och sen kommer ingenting kännas. Mm. Men många vill ju inte det. Många liksom lägger bollen perfekt hela tiden. Så är ju inte livet. Nej. Du måste träna på de här tuffa lägena, hur tråkigt det än kanske är liksom. För det är klart att det är jättekul när bollen blir jättebra hela tiden. Men det är ju liksom att utmana dig själv, tror jag, är extremt viktigt.
Mm. Det är jättebra, jättebra. Du, vi går vidare lite grann i de här ämnet då. Går vidare på det här med gruppdynamik och laganda. Och det är ju väldigt ofta en individuell tävling, golfen. Så finns det några lagtävlingar också. På amatörsidan så hade ni en hel del landskamper, så för att tävla för Sverige. Men inom proffstouren då, så är det ju Solheim Cup då för dam och Ryder Cup för herr, som är de mest kända stora lagtävlingarna då när USA möter Europa. Och du har som sagt, som du sa innan, spelat 8 gånger för Europas lag i Solheim Cup, och du har varit kapten en gång. Mm. Och den här veckan tänkte jag vi ska lägga lite tid på lärdomar från den. Om vi börjar med det här, vad är det för skillnad på att spela golf i ett lag och individuellt?
Egentligen är det ju inte så jättestor skillnad, för du är ju fortfarande där ute själv. Mm. Förutom när man spelar foursam och bestboll, då har du en partner som du spelar med. Men hela tiden så är det ju, jag måste ju ändå slå mina golfslag. Mm. Jag kan ju inte få hjälp om jag missar, så är det ju inte så att min partner hjälper mig just med det slaget. Utan då får ju, och det är ju ibland lite, om jag spelar dåligt och den andra spelar bra, det är inte så roligt när jag slår in i skogen och den stackars partnern ska gå in i skogen och hämta mina bollar hela tiden. Så att man, men annars så är man ju alltid ändå själv. Så jag måste ju ändå tänka själv, för det är ju bara jag som... som utför mina slag. Det finns ju ingen annan. Det är inte så att någon annan kan göra det jag gör.
Men blir det annorlunda innan tävlingen och efter tävlingen när man är ett lag i förhållande till att man spelar själv?
Man har ju i omklädningsrummen så har man ju, då är vi ju alla 12 tjejer. Och det var som en av mina riktigt goda vänner Fredrik sa när han var med. Liksom, det här är ju fan värre än killarnas omklädningsrum. Så att vi är ju ett gäng tjejer som är ganska tuffa. Mm. Och du vet, alla har roligt. Och liksom, ja... Jag tror folk skulle bli förvånade hur roligt ändå vi har där inne. Liksom. Mm. Skämtar och sjunger och hittar på bus. Men sen när det väl är, då måste jag veta att jag måste ut och göra mitt jobb. Mm. Och jag tror att alla känner så. Men du får ju en energi som är lite utöver det vanliga. Och det behöver du, för det är ju ganska stressande ändå att spela en så lång.
Så innan så får man mer energi och det blir en mer annorlunda känsla av att man representerar ett lag. Men när du väl peggar upp bollen och ska slå ditt slag,
då måste jag hålla mig till mig själv.
Då är det du och bollen.
Ja.
Mm, mm. Ja, men det är bra. Du som sagt, du var kapten för Europas lag 2007 och du gick tävlingen i Tylösand på hemma, inte din hemmabana, men det var ju Sverige. Hur var det?
Nej, men det är ganska tufft. Jag tror att jag gjorde det lite för, jag blev kapten lite för tidigt, för jag var ju, jag spelade ju året därpå sen.
Alltså du var kapten 2007 och sen var du spelare igen 2008.
Sen kom jag tillbaka för jag hade, ja. Så att jag var lite för nära dem, kände jag. Liksom. Plötsligt så kunde inte folk hämta sin egen banan. Eller de kunde inte hämta sina egna skor. Jag hade bara lust att säga, vad är det för fel på dig? Liksom. Ja, gör det själv. Ja. Men jag tror att jag, eftersom jag har spelat och både vunnit och förlorat Solheim Cup, så det är ju liksom, du får ju stämning i laget. Och vi hade en tjej som... Jag förstörde ganska mycket. Jag försökte hålla henne liksom lite low key. Jag försökte se till att alla hade det så bra som möjligt. Att jag visste vad alla, vad de individuellt behövde för att må så bra. Vilka uppvärmningsmetoder de hade och hur mycket tid de ville vara och när de ville gå till sängs och såna här grejer. Så att, ja, men det var uppenbarligen, vi förlorade ju, så att det var ju inte tillräckligt med det. Men jag tror att en vecka är det väldigt svårt att påverka så mycket. Och när vi har ju haft kaptener där vi knappt har sett dem liksom, utan man har bara liksom skapat lagstämningen själva.
Men hur jobbade du med den här delen av gruppdynamiken då under den här veckan? Och den
det
tiden?
Viktigaste var ju att man kände att de fick spela med folk som de ville spela med, där de trivdes. Och jag vet att jag gjorde vissa par, som Laura Davis spelar ju inte liksom riktigt med vem som helst. Det måste vara någon som är ganska tuff som spelar med henne. För spelar hon inte bra, så är hon inte alltid så, vad ska jag säga, så stöttande kanske. Nej. Fast jag tycker det är en fantastisk tjej, och vad hon har gjort för golfen är otroligt. Så då gäller det att hitta någon där hon trivdes. Och att man, och det är väl det, man skriver, får ju alltid en lista liksom, att de här vill jag spela med och det här trivs jag med. Och, ja, och så det är väl det, så att man känner att de skapar sin gruppdynamik där de trivs.
I respektive par då?
I respektive par, precis.
Fanns det några mer saker som med din erfarenhet av spelarkarriären i Solheim Cup som du tog med dig in som kapten sen när du skulle leda laget?
Nej, egentligen inte, om jag ska vara ärlig. Alltså, det är ju mer att alla ska få trivas med det de har själva, och att man inte ska gå in för mycket, för de vet ju hur de ska upp. De vet ju hur de ska förbereda sig för att spela så bra som möjligt. Det gör de ju varje dag annars, förutom just den här veckan. Så då hoppas man ju bara liksom att den här gruppdynamiken och den känslan att vara i ett lag som vi alla tycker är fantastiskt härlig, att den, och sen ska ju ändå alla, de vet ju hur de ska slå, de har sina coacher med sig, och det är inte så att jag går in och ska tala om för dem hur de ska svinga eller någonting. Nej. Utan de har ju alla sina coacher, de har sina team som det heter idag då.
Var det speciellt press på dig eftersom tävlingen gick i Sverige? Känner du om det?
Ja, det gör man ju automatiskt. Jag är ju så, när jag blir så extremt emotionell. Det bästa, det var roligt att få spela då året efter. För liksom, då hade man ju verkligen bara sig själv att bry sig om. Mm. Man kände att man ville vara där för allihopa. Men det är ju fullkomligt omöjligt när man är 12 stycken tjejer. Liksom, och man ville hjälpa till. Och man bara kände, ibland jag kände mig bara snurrad. Jag var på alla platser och ingen plats. Så att, ja, skulle man gjort det idag så hade man kanske gjort det lite annorlunda. Lite lugnare.
Du kände att du var relativt grön i ledarrollen.
Ja, just i den ledarrollen.
Där och då, ja.
Ja, att man tyckte man kanske skulle, och jag försökte liksom att ha människor omkring mig då, för man har ju assisterande kaptener och de som var, som är väldigt organiserade, så att, och det var ju väldigt viktigt att alla skulle veta när de skulle spela, om de skulle spela på morgonen eller på eftermiddagen, och det vet jag ju från tidigare då att det är sådana saker som är de viktigaste, så att alla som har då sina uppvärmningsmetoder, att jag vet, okej, nu ska jag spela, så att då kan jag köra hela mitt program.
En sak som varit en stor del, måste varit en stor del, det var att ta ut själva laget. Vilka parametrar gäller man att ta ut ett lag i Solen Cup?
Du har ju, jag hade ju bara tre wildcards, utan det är ju, du har ju en världsranking.
Det är de nio bästa på världsranking.
Det är de nio bästa, och sen så hade du topp, vad var det? Och sen hade jag ju tre som jag fick
tre
dra.
Tre som du kan bestämma.
Ja, precis.
Och hur var det att ta ut de tre?
Ja, det blir ju emotionellt. Vissa spelare vill man ju ha, hade jag velat haft, men de spelar inte tillräckligt bra. Och det är alltid tufft att säga till. Man vet själv att det får det samtalet när man kanske trodde att man skulle få vara med. Det tyckte jag var tufft. Jag tycker att det är, i och med att vi har två torer som vi har i Europa då, som kvalificerar sig, så måste vi ju ha... Man vill ju helst ta dem från USA-toren, för man vet ju att de spelar mycket, mycket mer och mer konsistent varje dag än vad de gör på Europa. Men du vill ju ändå ge Europa-tjejerna en chans. Men annars tycker jag att det är bra.
Var det svårt uppdrag att ta ut de tre?
Ja, det tyckte jag. Jag tyckte det var svårast att ringa till dem som trodde att de skulle komma med.
Ja, då kommer du på nästa, fråga. Hur informerar man dem som inte kom med då? Hur många var det?
Det är där man har assisterande coacher. Ja, nu tar du hand om den, sa jag.
Hur många samtal slog ni till folk som inte...
Eller? Jag tog dem som jag hade plockat ut.
Ja. Du ringde vägen till någon som fick vara med, och assisterande ringde till någon som inte fick vara med.
Exakt.
Ja, det är så man kan när man är chef. Men hur många ringer man till då och säger att du tyvärr kom inte med? För man kan inte ringa till alla som spelar golf. Det blir många samtal.
Nej, precis. Nej, men det var väl, det är de som ligger precis utanför. Det var väl kanske tre som det stod mellan.
Du, den här veckan då, vad lärde du dig av den veckan du var kapten?
Ja, golfen är ju, skillnaden är ju med en lagsport. Jag kan inte sätta mig ner. Då kanske man vet att så här gör laget och så här borde vi ha spelat. Eller den spelaren kanske man ska flytta dit eller vad det nu är. Men i golfen så är det ju... Jag kan inte, det är klart att jag vill säga till någon, nu kan inte du sätta i lite mer puttar. Eller jag skulle önska att du sköt 65 imorgon. Det hade varit jättebra för laget. Jag tror att det jag kände, det var bara att liksom vara positiv. Det var bara liksom... installera liksom att nu kör vi liksom. Det var faktiskt det enda som jag kände för den veckan. Man vill inte lägga sig i för mycket heller, och det för de som speciellt rookies eller de som kommer nya, det är en viss känsla att få spela för Europa liksom, att gå ut, den pressen man känner där är så då vill man liksom bara liksom se till att tänk bara på din golf, gör det du gör varje dag. Liksom koncentrera dig på det, ingenting annat.
Om du får en fråga om att bli Solen Cup-kapten nästa år, vad svarar du då?
Nej.
Då svarar du nej.
Ja.
Du är färdig med det?
Ja, jag är färdig med det.
Det här med coaching och ledarskap och så vidare och lagarna och så vidare, du har ju väldigt stor erfarenhet både då av Sverige och USA. Om du ska jämföra de här kulturerna med i de här ämnena, vad känner du då?
Nej, men jag till USA är ju, det är ju verkligen vinnarinstinkt hela tiden. Och det är helt okej att säga att man är vinnare. För det första så kan ju alla säga att de är liksom duktiga. Det är ju helt okej. Det jag upplevde, det var under, det är intressant för just nu är det ju Mastersveckan. Och för några år sedan så var det en av grabbarna, jag känner mig jättebra, jag är i sån form, sa han till media. Och sen så spelade han absolut jättedåligt och klarade inte ens katten.
Nej.
Och jag tror att i Sverige så vågar vi inte göra det, utan vi ska alltid hålla oss lite lågmälda. För gör vi inte det så får man stå till svars för det. I USA så bryr sig de oftast bara om vinnaren. Då får inte gå tillbaka. Jaha, du sa att du skulle vara jättebra, men det var du ju inte. Det skulle vi få i Sverige mer än vad man får i USA. Så att de vågar gå ut och säga att de är duktiga och bra. Och de är liksom, de har en instinkt. De har liksom... De är tuffa. De vill vinna det. Och är de bra vinnare? Nej, inte alltid.
Nej.
För de är inte så bra förlorare heller. Och dåliga vinnare är nästan värst.
Men du gick ju på 4 år på college i San Diego och sen har du bott mycket i USA och så vidare. Känner du att du har blivit amerikaniserad i din karaktär?
Nej, jag känner att jag alltid har trivs ganska bra där. Jag har ju alltid varit ansedd som väldigt högljudd och tar mycket plats och så vidare. Mm. Det är ju, de flesta är ju det, så kompisar som har kommit till hälsa på, nu förstår jag varför du trivs här. Liksom. Mm. För det, alla går in och tar plats. Alla vågar säga saker. Och jag har alltid, jag tror inte att jag var mer sån, tror jag, än att jag blev sån.
Så den Helene Alfredsson som sitter här nu och spelar in en podd i Göteborg här i 2020. Hon hade varit samma tjej även om hon inte hade varit och bott i USA nu alla år.
Ja, det tror jag. Och jag vet att det var ju många som alltid skrev liksom om jag var tokig, om jag var annorlunda och liksom. Och jag i min värld såg jag inte mig själv som annorlunda. Men det, så var det ju. Och det, är, som det ser man ju idag, många ungdomar eller unga tjejer som har tufft att växa upp och kanske ser livet lite annorlunda. Mm-hmm. Och där är ju idrotten fantastisk. Mm-hmm. För där har man ju plötsligt, då är man ju i en gemensam grupp med samma intresse. Mm-hmm. Så att jag hade ju extremt tur att hamna i idrott väldigt tidigt.
Mm-hmm. Jättebra. Du, vi ska bryta av det här snacket lite grann och så ska vi gå in på ett ämne som kallas för 5 snabba svar.
Yes.
Det betyder att du ska välja mellan 2 saker och du får inte tänka allt för länge. Är du beredd?
Mm.
Då kör vi. ABBA eller Ed Sheeran?
ABBA.
Det var tydligt.
Jajamensan.
Seger i Solheim Cup eller US Open?
Ja, Dennis, vad jag måste nog ändå säga US Open.
US Open, ja. Barbecue steak eller smögenräken?
Ja, smögenräken. Herregud, vilka lätta frågor.
Augusta National eller Glen Eagles?
Augusta.
Och så kommer sista. Florida Panthers eller Edmonton Oilers?
Ja, den skiter jag i vilket.
Du förstår varför jag ställer frågan.
Jag tänker att jag tar Edmonton för det var ändå där Kent vann sitt Stanley Cup.
Och du har ju sambo för detta gift med Kenta Nilsson, legendarisk hockeyspelare. Har det gjort att du har blivit mer hockeyintresserad eller?
Nej, Frölunda har ju alltid varit mitt i hjärtat på mig. Ja. Jag har alltid varit och tittat, jag växte upp i en idrottsfamilj så att. Men det är klart att jag har ju lärt mig lite hockeyn. Hur man, ja, jag, i början då när vi träffades så var jag med mycket och då började jag förstå lite mer.
Om spelet. Ja, du vet vad offside är.
Ja, jag vet vad offside är. Men jag är ju glad nu att Kent är här i Göteborg och får se lite bra hockey.
Ja, precis. Men det har alltid varit Frölunda liksom i ditt hjärta. Då. Ja. Det här med NHL och följa de olika lagar han har spelat i och så vidare. Det har varit av mindre intresse eller?
Ja, för att han har ju bara jobbat. Jag kände ju inte honom när han spelade.
Nej.
Så att det var ju inte. Men jag hade ju Kings när jag bodde i Los Angeles.
Precis.
Och så hade jag Lakers basket och så 49ers i San Francisco. Fotboll, det var mina lag som jag hade.
Men han har jobbat mycket inom NHL och varit scout för Florida i många år och så vidare.
Ja, när jag träffade honom så var han med Edmonton Oilers.
Precis.
Och sen var han med Florida Panthers. Så jag har varit med på mycket hockeymatch. Så jag tycker ju att det är väldigt roligt att titta på hockey också.
Så du har ett visst hockeyintresse?
Absolut.
Ja, härligt. Du, barbecue steak eller smögenräken var ett enkelt val. Har den amerikanska tiden satt någon prägel på dina matvanor?
Nej, för det första äter jag inte kött överhuvudtaget. Nej,
det var ett väldigt enkelt val då.
Så det äter jag inte. Det gjorde jag inte ens när jag flyttade dit. Men sen räkorna, våra räkor.
Ja.
Det var lite skönt efter 15 år i Stockholm att få äta gamla räkor och komma ner till Göteborg och få lite riktiga räkor.
Men den satte ingen prägel på dig, den amerikanska matkulturen alls då?
Nej, faktiskt inte.
Nej.
Jag tror att i början, det är klart att då tyckte man ju var det här att åh gud vilka stora äpplen och allting. Men sen insåg man att det smakar ju ingenting. Mm. Så att, men det finns ju möjlighet, det finns ju allting. Det är ju det som är bra.
Härligt, bra. Det är bra Helene, då kommer vi in på nästa ämne som ju är väldigt viktigt i många sporter och i livet allmänhet och speciellt då i golf. Det är det här med mentala faktorer. Mm,
verkligen.
Hur har du jobbat med dina mentala styrkor och svagheter under tiden som golfspelare?
Alltså det här är ju det som är lite intressant när vi pratar om att man har några bokstäver som jag då förstår att jag har. Och golfen gav ju mig ett lugn. Som jag inte hade i hjärnan förut eller som jag inte har egentligen utan så när jag gick ut och slog bollar och tränade så blev jag liksom i min lilla värld Ungefär så många mål, liksom artist eller sån här kan få att du tappar rum och tid eller tid och rum. Så att, och just det här att det var du och man såg hur bollen flög och så att, och när det blev, när det är kaos för mig, alltså även i vardagliga livet, då blir jag som klarast i hjärnan. Mm. Så att när, det var ju min styrka när jag var under press, att då var det var aldrig känt mig så lugn. Även om jag var nervös och hjärtat slog, så var allting så mycket klarare. Mm. Så att, och det visste jag ju inte då. Nej. Att det var så. Och det ser jag ju idag när jag försökte hjälpa vissa andra ungdomar, att det blir liksom ett mörker, det blir liksom en hjärnkramp för dem. De får inte fram en tanke, medan jag tänker, men det här är väl självklart. Liksom.
Men det här är medfött?
Ja, det måste det ju vara.
Du har inte jobbat med det?
Nej, jag har faktiskt inte jobbat alls med det. Vi hade ju Umnestål och allt det här i landslaget. Och du vet, även när jag låg där då, man skulle liksom klämma åt vänster hand eller och spänna vänster och höger. Mm. Och jag bara, åh gud, här kan jag inte ligga. Och jag hade tänkt på alla saker. Så att det fick inte mig, men när jag kom på golfbanan så var jag verkligen fullkomligt fokuserad.
Så det här som man brukar prata om i basket exempelvis eller hockey då, game 7, take the last shot, det är en situation som du bara älskar att vara i golfsammanhang, motsvarande situation?
Ja, jag tror att tankarna, jag vet när vi stod på en Solheim Cup var det 94 och Lotta hade precis, vi hade två likadana puttar, vi skulle gå lika inför söndagen, vilket är ganska viktigt för en halv poäng är rent mycket i Solheim Cup. Så vet jag, stod över bollen så säger jag så här, och hon, Lotta hade precis missat sin, och jag säger så här, antingen blir det mörkt väldigt fort eller så håller jag på att svimma. Mm. För så liksom, men ändå så hade jag, kände jag bara att jag, det här måste, den här måste i. Mm. Så att jag tror att många, jag var inte rädd för att bli nervös. Nej. För det gav mig ett lugn. Mm. Och jag tror att de som inte blir det, de som liksom inte känner sig, och jag tror att någonting händer, men som vanligt, vi vet ju inte hur någon annan känner i ett sånt läge. Nej. Men för mig var det, det var min styrka.
Mm. Det här man kan säga att se nervositet som ett normalt tillstånd i samband med att prestationen ska utföras. Det kände du att du var helt trygg med att vara nervös när du ska slå de här sista slagen.
Ja, och det är precis det jag försöker säga till ungdomar. Liksom att när du är där ute och när du börjar tävla, det är ju där du vill vara. Mm. Så du får lära dig att tycka om den här känslan. Det är ju liksom, gud, nu är jag ju här. Nu känner jag precis hur jag ska känna för att kunna göra de här sakerna.
Och återigen då, det har du inte tränat på, utan det har du bara haft. Och när du sen har varit i den situationen x antal gånger, så har den erfarenheten bara byggt vidare på ditt självförtroende att hantera den situationen, kan man säga så?
Absolut. Och jag känner bara så att jag hade ju så mycket tankar ändå i huvudet hela tiden, så skulle jag få tankar och tänka, jag skulle lära mig att tänka hur jag ska tänka, du vet, förstår du min hjärna, det funkar ju inte, jag vill ju bara ha det så rent som möjligt och bara fokusera mig på det jag skulle göra.
Du hade ju några som sagt väldigt viktiga puttar i din karriär, och var det när du vann den här majorn i Nabisco, när du hade den sista putten där för att vinna, hur var känslan där?
Det var att gå upp på green. Då hade jag väl två slags ledning, och när jag väl låg på green så tittade jag på min caddie, så sa jag, är vi nästan klara nu? Är vi klara nu? Mm. Ja, det är vi. Liksom, så fokuserad hade jag varit liksom, och det var ganska tuffa hål genom liksom på slutet. Så att, ja, och det är så svårt, man pratar alltid om den här zonen att hamna i. Det gör man ju inte hur som helst liksom. Då skulle ju alla idrottare hamna i zonen. Och det, men jag tror att som du sa själv där, att ju mer jag jobbar med mig själv liksom, att försöka vara fokuserad, ju djupare kan jag ju komma i min fokusering som jag behöver.
Du pratade om Unestål innan där. Är det någon annan som idrottspsykolog som...
Ja, vi hade Sandl eller Erik Sandl.
Precis. Men då pratar vi amatörtiden som talanggolfare och så vidare då. Men under proffsvärlden så har du inte jobbat med någon som, för att du har inte känt att du har behövt.
Nej.
Du har haft bra föräldrar som gett ett bra psykologiskt arv för att spela golf.
Ja, tydligen. Jag tänker tillbaka på dem. Ja, gjorde de det, ja. Men det var väl att man fick klara sig ganska mycket själv. Det var inte lättvindigt saker.
Caddien har ju ganska stor betydelse också i golf. Har du haft din caddie som någon form av amatörpsykolog på det sättet, eller hur har du jobbat med det?
Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har haft väldigt tur, jag har haft väldigt många bra caddies. En som heter Jason Hamilton som gick för mig, vi kallar honom Donny. Han var liksom, jag hade opererat min hamstring som var av, och han hjälpte mig, och då, vi vann 6 tävlingar tillsammans. Och då, det är första gången vi jobbade ihop liksom, och man jobbade upp sig själv och kroppen, och sen när jag kunde slå bollen som jag ville så jag var liksom free flow.
Om vi håller oss till golfdelen av ditt liv så att säga, att hantera framgångar på ett bra sätt. Hur har du gjort det med det?
Jag vet, när jag vann British Open då fanns ju inte sociala medier eller någonting sånt. Och så, det var ju löpsedlar och allting när man kom hem, och så vet jag att jag sa någonting och då sa mamma, men lilla gumman, du har bara vunnit en golftävling. Lugna ner dig. Så hemma var nog den tuffaste platsen för mig att vara. Även när jag var yngre och uppträdde illa, man hade humör då. Då kunde pappa bara lämna mig. Det här tänker jag inte stå. Det här står jag inte upp för. Ska du bete dig så här så går jag. Så att det var ganska viktigt, ganska tidigt liksom, att respektera andra människor i det där. Man hade vunnit en tävling. Den gick inte hemma.
Nej. Du kände dig betydligt mer hyllad i USA än i Sverige på det, under den tiden.
Så var det ju när jag vann min major där. Och i och med att som svensk, de jämförde mig med någon italiensk racecar driver liksom, i mitt sätt att vara kanske. Så att jag fick ju väldigt mycket uppmärksamhet bara för att jag var och sa vad jag tyckte. Och liksom, så jag gjorde ju väldigt mycket för media och tv. Men jag har känt att jag har haft en core-grupp av vänner hela tiden. Och det tyckte jag var lite märkligt när jag vann British Open. Så folk då började säga och tycka och tänka liksom, precis det de trodde jag ville veta. Jag vet att Kent sa även det liksom, att hans agent hade sagt till honom att kom ihåg det, att när du är känd och när du är duktig och när du är på topp, då är allting du säger så mycket roligare. Då håller alla med dig. Och det var lite som mina föräldrar sa också. Så jag är fortfarande min bästa kompis Nina. Vi är 45 år. Och det är tryggt.
Ja,
det är liksom, skulle man göra någonting så är det bara, men lugna ner dig. Vad är det för fel på dig?
Det är väldigt bra. Vi vänder på steken. Att hantera motgångar. Dina erfarenheter av det?
Jag var väl mer tuff mot mig själv. Jag önskar att jag hade varit lite mer som man är när man blir äldre. Att låta det gå. Jag var inte bra på att låta det gå. Hade jag spelat dåligt en dag så kunde jag vara... Jag drog det här och jag ifrågasatte och jag var förbannad. Så att ibland kunde jag vakna upp så trött dagen efter bara för att jag hade varit så förbannad på någonting som var redan färdigt. Och det önskar jag att jag hade liksom bara, okej, du gjorde vad du kunde och sen gå vidare liksom. Nu ser vi framåt. Det var väl min värsta liksom.
Men där kände du att du hade en bra sätt att hantera det, så det var inte så att om du gjorde en eller två dåliga turneringar så kom du in i självförtroende dipp och sen blev det fem dåliga i raken. Du kunde bryta det liksom.
Nej, men jag var aldrig, där var jag inte så känslig. Jag vet att jag hade en 9-slagsledning i US Open 94 tror jag det var, och tappade hela den. Och sen så, och då ledde jag ju, och sen så kommer vi till Boston veckan efter, och då har jag ledning efter när det är 9 hål kvar att gå. Och då tänker jag bara liksom, gör nu inte samma skit igen. Och det gjorde jag inte, utan jag vann. Så att jag lärde mig ganska mycket ganska tidigt. Liksom, jag lät inte det. Och det är väl lite det att när man tränar som jag gjorde med fokusering, så tänkte jag så här, vad är det jag gör för fel? Jag lät inte liksom hela tiden hänga på. Och när du tar ansvar för någonting så är det ju lättare att fixa det. Än att tro att det är någon annan. Då tror jag att man kan gå längre och längre. Att liksom det hänger kvar.
Yoga gillar du?
Älskar yoga.
Ja, hur har det blivit? Har du haft någon nytta av dig i ditt golfspelande?
Ja, jag hade ju inte chansen egentligen så mycket. För i golfen så reser man ju hela tiden. Så när jag lämnade mitt hem så kunde jag vara borta i tre månader. Nu har jag en grupp yogatjejer som är fantastiska. Alla är väldigt olika. Vi har en tjej som är världsmästare i barefoot vattenskidåkning, vi har advokat, alltså vi har allting, vi är 5 stycken. Och det, men det är också det här, du gör väldigt tuffa övningar, men du måste vara extremt fokuserad, för det är mycket balans. Och är du inte med i det så tappar du balansen och då trillar du. Så att, nej, för mig har det varit, och just den här gruppen av kvinnor som är, det är kul för en pojkflicka som jag, som har liksom på senare år fått väldigt härliga tjejer som kompisar, är fantastiskt.
Härligt. Då går vi vidare lite grann in på det här med Sverige och golf och så vidare. Sverige har ju som ett litet land producerat massor med duktiga golfspelare, både på dam- och på herrsidan under många år, speciellt för några år sedan då. Och varför är det så? Varför kommer det fram så mycket bra golfspelare och golfspelerskor från Sverige?
Ja, jag vet inte. Jag tror att först flyttade till det var så att vi har ju ett sånt litet land så vi kan ju verkligen plocka upp de som är bäst och hjälpa dem. Vi har ju inte, som i USA, så är det ju inte alltid de, om du inte har pengar, nu har de någonting som heter First Tee, så de försöker hjälpa de som inte har samma ekonomiska möjligheter att spela, att ge dem en chans. Men vi har ju inte det. Vi kunde åka på juniortävlingar och så fick du hamna i, med förbundet eller juniorlandslag och olika obsgrupper och så vidare. Och sen tror jag att, ja, nu vet jag inte, vi har väl några på gång. Kanske vi har ju Anna som är duktig, Pernilla Lindberg.
Det går väl lite i cykler såklart.
Ja, det går inte i cykler, och det är ju lite samma som alla, liksom, vad hände med tennisen som vi liksom bara ägde under en viss period. Jag vet inte vad det är, nya ledare, ja, som inte... Ja, vi hade verkligen frihet under ansvar. Och jag tror att när du har individuella sporter så tror jag att det är extremt viktigt. Och sen är det viktigt att ungdomar får tävla.
Sen har du gått lite också om vartannat, om det är de bästa killarna som är bäst i världen eller tjejerna så att säga. Nu har vi ju haft med Henrik Stensons seger i British Open för något år sedan.
Ja, verkligen. En av de bästa ronderna jag sett någonsin. Ja,
det var ju faktiskt en av de största idrottsminnena man själv har. Det är ju när Göran Zachrisson börjar gråta i live i tv-sändningen när Stensson sänker den här sista putten på St. Andrews. Det är ju ett sånt starkt minne som man har nästan på topp 5 i sitt liv. Och så är, känner du samma sak?
Ja, nej, jag satt ju klistrad. Och när man vet hur golfen kan vara och den banan han spelade där är ju så tuff, så ett enda slag kan ju göra en sån extrem skillnad. Och det kan ju bara dra iväg och se hur de två... De brydde sig inte om någonting annat. De bara liksom, då var det ju bara de två. Så de fortsatte ju bara han och film, eller Henrik och Phil Mickelson då. Nej, det är helt fantastiskt. Jag är ju klart att jag är färgad eftersom jag har spelat golf själv. Men just att se styrkan, den mentala. För ett slag i det läget kan göra extrem skillnad.
När vi är inne lite grann på herrgolfen där. Vad är de största olikheterna mellan herr- och damgolf? Om det finns några. Utslagsplatsen är ju en, såklart.
Ja, det är väl det, den fysiska möjligheten. Alltså nu ser man ju som en DeChambeau liksom som slår den 360 meter eller 360 yards, 330 meter. Men, och det är klart att när vi spelade, vi hade någonting som en mixtävling, killarna och tjejerna tillsammans. Så jag spelade med en som heter Billy Andrej som vann massa tävlingar och som spelar på. Och Laura Davis spelade med John Daly, kommer jag ihåg. Och du vet, de bara slog på. Totalt huvudlöst tyckte vi. Men de är ju så starka så att även om ruffen är tuff så det säger bara pum så är liksom bollen. Men vi har ju inte den möjligheten. Nej. Vi måste ju spela på ett annat sätt. Så vi tänkte liksom, här är inte, det är inte mycket tänk i det här. Samtidigt så är de jätteduktiga på även närspel och puttning. De är ju faktiskt bättre på puttning än vi är, vilket finns ju liksom ingen anledning egentligen till varför det är så. Men det kanske de tänker mindre. jag tror att det är den stora skillnaden.
Men du, OS har blivit också en stor grej med golfen.
Ja, jag var ju emot det faktiskt.
Hur känner du med den utvecklingen där?
Jag tycker,
varför var du emot det?
Nej, men jag tycker golfen har sina fyra majors och hur ska du göra det? Antingen får du göra någon lagsport av det. Liksom du spelar den samma tävling som du gör hela tiden. Det är tre stycken. Hur roligt blir det för de andra 150? Liksom du spelar inte för någonting. Mm. Det är bara de topp tre som får en medalj. Jag fattar ju att få en olympisk medalj och få vara med på OS och bo i OS-byn och allting måste ju vara helt fantastiskt. Men det kändes liksom att vi har det så bra ändå i golfen och att vi ska in där. Men sen har jag fått liksom lära mig då att damgolfen får ju stöd och den behöver ju stöd liksom, och damidrott överhuvudtaget. Så att jag får väl ge mig lite där, fast jag tyckte de får hitta en annan sätt än att bara ha vanlig 72-årstävling. Det blir ganska trist.
Det är det här med mixed. Där finns det inte några riktigt tunga prestigefyllda titlar på samma sätt som det är på dam och herr individuellt. Alltså om en major, US Open major mixed.
Nej, ingenting sånt.
Skulle inte det varit en väldigt spännande tävlingsform?
Ja, det är bara att vad hittar man då? För killarna spelar ju för så oändligt mycket mer, och nu säger jag inte detta med någon bitter röst alls. Nej. Men de spelar för så oändligt mycket mer pengar än vad vi gör. Så att jag vet inte, men vi hade ju sådana tävlingar och det var ju jätteroligt. Jag tror att de grabbarna som spelade tyckte också att det var jäkligt kul, för det var slutet på året, det var i december och vi hade väldigt mycket roligt. Så jag vet inte om det, jag tror väl att de unga grabbarna och unga tjejerna skulle tycka att det var kul också, men jag vet inte om det finns.
Det är bra, Helene, vi släpper det här med tävlingarna på det sättet. Det här med målsättningar är ju en intressant grej både inom näringslivet och inte minst inom idrotten och så vidare. Hur har du tänkt och jobbat med målsättningar i din karriär?
Jag har väl jobbat mer på drömmar, jag har liksom visualiserat drömmar. Sen önskar jag att jag hade kanske varit lite mer av en sån här, tänkt mer i en process. Mm. Liksom att ta steg för steg, som då efter jag var klar att med, i och med att jag hade en del skador som var ganska tunga. Så att jag hade jobbat och byggt upp det. Liksom inte, jag tror att skillnaden är när man spelar, då vill man komma tillbaka så fort som möjligt och kanske kommer tillbaka för tidigt och så får man lite mer uppförsbacka än om man hade väntat någon extra månad kanske. Mm. Men jag tror att hela tiden veta vad man är, vad man behöver bli bättre på, vad behöver jag träna. Sen tror jag att man måste alltid se till att man har sina styrkor. Jag slog långt för att vara tjej, så att jag försökte alltid bibehålla det som min styrka. Mm. Jag tror att det är väldigt svårt att ha målsättningar. Du ska vinna i golf. Det är klart att jag kan ha en dröm att vinna en major, jag kan ha en dröm att vinna US Open, men jag vet ju aldrig om det. Det finns ju jättemånga golfare som har varit grymt duktiga, men de får inte till det just då. Så att jag tror att för att inte tappa modet, så liksom, jag önskar att jag hade varit bättre på de här processmålsättningarna som jag gör, liksom ta sig igenom det. Att hela tiden förbättra sig själv och inte liksom göra de här stora stegen.
Nej. Och då kommer vi in naturligt på det här med analys för att kunna veta vad man ska förbättra. Mm. Att analysera sina prestationer, sina styrkor och sina svagheter. Hur har du jobbat med det som golfspelare?
Nej, men jag har ju alltid fört en väldigt enkel statistik. Liksom. Hur många griner träffar jag? Hur många fairway träffar jag? Hur många puttar har jag? Hur många? Och därifrån har jag läst vad jag behöver träna på hela tiden. Jag har inte gått djupare i det. Jag har inte bara jobbat på en swing. För idag tycker jag att, de pratar ju om att golfen är 90% mentalt och 10% fysiskt, om man säger. Mm. Men idag lägger man ju 90% på den andra biten. Mm. Och bara för att du har en perfekt swing, som vi har sett många ha, är ju inte, går ju inte bollen i hål. Nej. Och det tror jag, att jag tror att det blir väldigt frustrerande för många som står på ranchen och testar och perfekt swing. Och så precis som att, men nu måste det ju hända. Mm. Och det gör det ju inte, utan du måste ju fortfarande, i alla fall i golfen är det ju så att du måste ju fortfarande slå slagen och du ska veta vad du håller på med.
Men jag tänker, när du står inför en ny säsong och har analyserat den förra säsongen baserat på prestation, resultat, utförande och så vidare. Har man då satt en målsättning att nu ska jag bli bättre på det slaget? Det är det som kommer vara huvudfokus för mig under nästa säsongs träning. Eller lever man i nuet där och då för varje tävling och varje slag i taget?
Ja, men grundstommen för mig, som jag sa lite tidigare, det är att slog jag bollen bra? Kände jag att utan några såna här, vad säger man, att det tog emot, att jag var tvungen att kompensera för någonting, utan jag kunde bara slå på hårt, jag kunde slå lugnt. Men då kände jag att jag gör vad jag vill med bollen. Och det stärkte mig. Och då kunde jag, sen var ju mitt närspel och min puttning var ju den som hela tiden liksom, det var verkligen upp och ner. Så att den tränade jag ju liksom hela tiden på för att ha den. Sen var det liksom, för mig var det fairways med driven eller vad det nu var, och sen greener. Där låg min grund och styrka i mitt spel. Sen är ju man ju olika, men där la jag väldigt mycket tid på att slå bollen som jag ville. För då fick jag den här inre tryggheten som jag behövde för att känna att jag kunde spela som bäst.
Och då kommer vi in på det här med utveckling och så vidare, hur du har jobbat med den. Har du haft några andra golftjejer som du har utbytt erfarenheter med på olika sätt, om både mentala, taktiska och fysiska delar?
Nej, det gör man ju inte.
Gör man inte?
Nej.
Eller för att man inte gör det, eller för att man är konkurrenter, eller för att det inte är kutymen att man gör så, eller...
Nej, men man pratar väl om vissa saker, men man lever ju väldigt mycket sina egna världar. Även om vi är kompisar och lever ihop och gör saker ihop, så har ju alla sina egna rutiner och det. Och vad som gör mig trygg kanske inte gör någon annan trygg. De kanske tycker, men varför tycker du det? Men fortfarande så tror jag att jag fick väldigt mycket av när jag var yngre. När jag stod på Gullbringa och bara liksom var väldigt målfokuserad. Den klubban där, den klubban dit. Och man såg till att bollarna verkligen låg nära varandra. Mm. Och den fokusen hjälpte mig genom hela min karriär.
Nu är det här kanske en väldigt dum fråga. Men om efter en tävling så sitter man fyra tjejer och käkar en middag och har det trevligt. Och så har man något bekymmer att man har inte fått i något visst slag. Eller man har alltid fått en slice på ett visst. Med sjuan blir alltid slice eller någonting. Då diskuterar man inte med andra spelare. Nej. Hur gör du där och då? Jag kan ge dig ett tips. Om du gör så istället, så prövar det, så blir det inte så. Den dialogen har man inte mellan spelarna.
Nej, men vet du vad? Vi var ganska trötta på golf då. Ja,
vi ville ha rosévin.
Ja, precis. Ja, nej, vi drack faktiskt inte så mycket heller i och för sig. Men det var söndagar. Men nej. Jag tror att ingen ville höra vad den andra hade gått igenom. För vi hade alla gått igenom. Mm. Det var liksom no. Och vet du vad som hände på mig? Nej, och vi bryr oss inte.
Nej.
För att alla hade gått igenom saker. Vi måste ha en liten frizon när vi bara pratar roliga saker och andra.
Jag är med på det. Du, en annan sak som karaktäriserar dig väldigt mycket, det är ju din humor. Du har ju en väldigt härlig humor. Vilken roll har det spelat i din karriär?
Jag menar, hur löser man problem och hur går man igenom tuffa saker om man inte sätter det på humorkontot?
Nej.
Jag tycker det, för mig är det absolut viktigaste att kunna skratta. Och framförallt skratta åt sig själv.
Mm.
Och det tycker jag är lite synd idag med ungdomar, som jag har sagt många gånger. Liksom, allting ska vara så perfekt. Allting, herregud, så tråkigt att vara perfekt. Mm. Det är så skönt att bara få säga, vet du hur jävla klantig jag var? Eller vet du vad jag gjorde där? Liksom, och jag fattar inte vad jag tänkte med. Och vad skönt det bara få låta det vara så.
Hur har du fått den humorn som du har? Approachen till det?
Mina föräldrar, de var inte kloka faktiskt.
Okay.
Nej, det var bara humor som, det var liksom pranks och man hittar på olika saker. Och jag menar, de växte ju både upp i omklädningsrum också, pappa och mamma. Så jag är grymt tacksam för det. Det är nog den största gåvan som jag tycker att jag har lätt i skratt, och jag tycker det är det roligaste. Så jag försöker, som även på Facebook, jag försöker bara sätta in ett litet skratt. Mm. Och bara små saker som är roliga. Jag tycker det är... Ja.
Men du har haft stor nytta av dig i din golfkarriär. Ja. Väldigt stor.
Ja, absolut. Det är väl lite roligare att kunna skratta åt saker och ting. Det är klart att... Sen är ju för mig, det är inte så nära, jag är ju väldigt känslig, så att jag kan ju gråta lika lätt också.
Okay, ja.
Men det gör jag kanske inte så mycket utåt, lika väl som man tycker om att skratta och skämta och slänga en käft med folk.
Och sen är det lite Göteborgs profil också på humorn,
ja.
Det får man säga.
Det har väl verkligen banat vägen för mig och min humor. Och liksom,
har du några Göteborgs favoriter här inom humorskalan? Sådär helt...
Nej, men bara sådana här löjliga saker som på Götaplatsen. Kolla, kommer fram och sitter en taxichaufför, det är 40 grader kallt, eller 40 grader varmt, och han är helt svettig, och så sitter Kolla och frågar, fan, är du ledig? Ja, fan vad gött.
Ja, det är bra.
Sådana underförstådda, eller som jag satt in någonting med Dave Mednan som hamnade i Royal Box i London, och hon bara, och de har hittat mig en bättre plats.
Ja.
Och det är bara sådana här små saker som gör att gud, det bara liksom, det bara släpper. Jag tror att det finns väl ingenting som är så avväpnande.
Nej.
Som att kunna skratta åt saker.
Om vi tar alla sakerna som finns i en professionell golfkarriär, av en del saker här har vi varit inne på, men vilka är de stora dragen som du har tagit med dig från golfen in i ditt civila liv?
Framförallt, en av de absolut största är ju att jag tar ansvar.
Mm.
Det är mitt fel.
Mm.
Hur kan jag fixa det? Och jag är liksom, hur kan vi fixa det här?
Mm.
För liksom jag har inte tid att vänta i golfen. Har jag inte tid att vänta liksom att det blir väl bättre imorgon. Nej, men vi måste ju veta att det blir bättre imorgon. Mm. Förstår du liksom, så då måste jag kolla, jag kan inte gå ut imorgon och tro att det bara liksom det blir. Det är inte så utan, och det tror jag i livet liksom, hitta lösningar, tänk enkelt. Mm. Hur kan man på enkelt sätt lösa det här så att det blir bra?
Mm. Man kan konstatera, Helena, att det är väldigt många lagbollsportsutövare som har väldigt mycket att lära ut av dig.
Ja, det vet ju du.
Det vet jag. Där är det lätt till att hitta problemen i omgivningen och hos motståndare och medspelare och domare, inte minst domare.
Men så kan det ju säkert vara ibland, och det är en frustration. Det är ju samma som jag kan skälla på min caddy, det är ju inte hans fel. Men jag skämtar, jag sa i en intervju någon gång, det är som min lilla punchbag.
Ja.
Jag menar, någonstans så måste man ju skälla på någon. Eller måste, men det blir ju så.
Nej, men det är bra. Något mer?
Nej, men framförallt att det är liksom, det bara att gå vidare. Det händer ju saker liksom. Det, och det blir fel. Jag menar, det, man får bara liksom... Det, man kan inte stanna upp och tycka synd liksom. Det är bara att gå vidare hela tiden. Och det känner jag är bland det viktigaste som jag har med mig.
Mm. När du tittar tillbaka till din på din karriär, har du någon som du känner att det här är min bästa runda någonsin?
Ja, jag har faktiskt en 62-runda i... För det var liksom, allting var hur bra som helst. Mm. Alla slag, alla klubbor, allting som jag kunde tänka mig. Det blev liksom rätt.
Mm. Vilken bana och tävling var det?
Blue Hills tror jag den heter, den ligger i New Jersey.
Mm. Mm. Och då vann du såklart.
Nej, det gjorde jag.
Det gjorde
nej, inte. Nej. Men jag har en annan, jag har en 63 på Evian när jag satt upp. Och det var också en sån här runda när liksom allting bara flöt. Men det är svårt. Vissa av de här, ja.
Det var en väldigt prestigefylld tävling den, Evian.
Evian, ja, den var när jag vann den sist 09. Det var faktiskt fantastiskt att få vinna där.
Du, din favoritbana i världen som du har trivs bäst på att spela på?
Evian var ju en av dem. På något sätt så kom jag alltid dit. Jag älskade hela tävlingen, banan, hjärtat, själen.
Det är Frankrike.
Ja, det är Frankrike. Sen har du ju en tävling som US Open där det var extremt tuffa förhållanden som är också, och det är, den byter ju bana varje år, så att det är inte, det är inte riktigt svar på din fråga. Nej. Men jag tyckte om den det sättet som det var liksom, att du var tvungen att komma dit med ett väldigt bra spel för att ha en chans.
Är det stor skillnad att spela tävlingarna i USA mot exempelvis i Skottland eller på Irland?
Det är ju helt andra, det är ju helt andra banor, det är ju helt andra spel. I Skottland kan ju, du har ett hål där du slår, ena dagen slår du spoon eller en trätrea in på ett hål, och nästa dag kan du slå en wedge eller en järnia.
På grund av klimatet
och att det blåser så. Så att då blir man ju nästan som en artist liksom. Du målar upp, du får liksom ta en klubba som inte alls tillhör det meterantalet som det står, men du får hitta på någonting, och det är också extremt charmigt, så att det är svårt ibland att, men då får man också slå bollen väldigt bra, för när det börjar blåsa som det gör ibland, då är det inte roligt om man inte slår bollen bra.
Men i USA, spelar man en bana i Florida eller Kalifornien, så vet man att på hål 6 där så är det den klubban som gäller alltid i det läget.
Ja, oavsett. Väldigt ofta är det så. Det är ju väldigt mycket som man säger target golf, målgolf, det är, du vet precis hur det är. Och det är väl kul också, för det är någon form av perfektionistgolf. Men det är ju kul när man får hitta på saker också.
Om vi flyttar hem på hemmaplan, din favoritbana här i Sverige?
Jag tycker ju Halmstad Norra är fantastiskt. Jag har bara spelat Kronholmen, som jag vet blir framröstad som nummer 1. Och den var också fantastisk. Vi spelar på Valda nere i Onsala, och den har lite av skotska karaktären. Det är väldigt olika från dag till dag. Och då blir det aldrig tråkigt faktiskt.
Nej. Om du skulle få uppdrag av att designa en ny golfbana, skulle du tycka att ett sånt jobb skulle vara kul? Ja.
Jag var med och designade Lycke lite grann. Jag har inte... Det är många som ger sig in. Det är klart att... Men man måste ju ha någon med sig. Jag är inte jätteintresserad, jag har inte den jättetalangen. Jag vet liksom vad jag tycker om. Sen är det ju så olika liksom, när jag tittar på mina kompisar som kanske inte är de jättebästa golfarna, deras typ av favoritbanor är helt annorlunda än mina favoritbanor. Så vad ska man designa till? En som är lättspelad och kul, eller är svintuff
liksom. Precis. Bra, du har ju också haft en hel del uppdrag där du har blivit engagerad i näringslivet, av att prata om din erfarenhet i golf och vad näringslivet kan lära där. Om vi pratar lite om det här ämnet då, vad du känner, vad kan näringslivet lära av idrotten?
Nej, men framförallt, alltså, så som jag upplever det idag med en kompis i USA, hon satt hemma, hon spelade med mig på touren. Hon satt hemma hos mig och så hade de en konferenskoll. Och du vet, innan de kom fram till vad de skulle säga, jag blev ju helt skogstokig. Liksom alla bara ska säga sin poäng istället för att säga, det där är jättebra, det där kör vi på. Eller nej, det här tycker inte jag, så här tycker jag istället. Det har ju blivit... jag vet inte, vi tar ansvar. När jag satt i styrelsen, jag måste ta ansvar för allting jag gör på golfbanan. Mm. Här, hon kunde ta ett beslut som påverkade Toren, men det påverkade ju inte henne. Nej. Där tror jag dem att ta beslut som om det är dina egna pengar. Ta beslut som om det faktiskt skulle påverka dig. Hur skulle du ta ditt beslut då? Mm. Och inte bara tänka att ja, men det där låter bra och sen blir det inte bra och sen blir det inga konsekvenser. Nej. Där är ju idrotten, det finns ju i alla fall i golfen. Är det ju, tar du ett dåligt beslut så kan ju du betala för det ganska länge.
Mm. Mm. Det är en väldigt bra point. Och vi vänder på steken. Utifrån näringslivet, nu har du inte jobbat så mycket i näringslivet på det sättet. Det kan man
nej,
väl säga.
Det har jag inte.
Men du har ändå en hel del connection där och så vidare. Och känner folk och pratat med människor och så vidare där. Finns det någon sak där som du känner ändå att du tror att idrotten kan lära av näringslivet?
Nej, men det, ja, det är väl kanske utifrån mitt eget perspektiv. Mm. Lite mer kanske planering, vad man behöver.
Struktur.
Struktur. Mm. Sen är man ju väldigt olika som personer. Så att, och idrotten tillåter ju kanske mer, i alla fall oss individuella.
Udda personer.
Udda personer än vad man gör där man inte behöver anpassa sig till allting. Men jag tror kanske att... Ja, klar målbild, ja, det har ju idrottarna mer än någonting annat. Jag tror att de får fan med lära sig av oss.
Det får jag. Det är bra, Helene. Du har skrivit en bok för något år sedan här, Ett vinnande slag. Berätta lite om hur den boken kom till och vad den handlar om.
Men det handlar om mitt liv, vad som har varit. Det är klart att som väldigt många ungdomar idag tror att ja, har du pengar och är känd, ja, då är livet liksom gjort. Mm. Och jag tänker på, det räcker väl att se en sån som Avicii som vi alla tyckte var helt fantastiskt. Det var verkligen inte allting som behövdes för honom. Mm. Och livet har med motgångar på fronten på boken så står det, livet är som ett EKG, om det inte går upp och ner så är du död. Mm. Och jag tror att det skapas en bild av nu att allting ska vara så perfekt. Mm. Och när jag skrev boken så var det liksom att visst, jag förlorade och hade jättemånga olika motgångar. Mm. Men det föder ju också nya idéer, nya... Alltså man kan ju inte stanna där nere. Och det kände jag att varje gång som jag vann en tävling eller förlorade en tävling, ja, men jag fick lära mig någonting på vägen. Mm. Och det var lite det som... Det var mitt liv liksom. Det är verkligen upp och ner, men... Mm. Jag accepterade det och sen är det bara lite som Churchill som jag använder några av de här uttrycken. Liksom, if you go through hell, keep going. Och det är bara det. Mm. Nästa sak. Och inte fastna där. Mm. Jag tror att det är det viktigaste. Mm. Att man bara, och att man vågar titta på andra saker. Liksom, att, och vad gör mig lycklig? Mm. Vad trivs jag? Liksom? Mm. Och i många idag så ser vi att den har det och den har det. Ja, men vi kan ju inte plocka russinen. Mm. Och de gjorde en studie i USA på USA Today. Att de frågade vilka som ville byta liv med någon annan. Mm. Ja, men du kan ju inte bara byta de sakerna du vill ha.
Då får du ta hela packen.
Du får ta hela packen. Och då var det till slut inte så himla många som ville byta.
Nej.
Från det som man hade.
Det är bra. Det här är en bok som har fått väldigt mycket beröm och väldigt mycket cred och väldigt läsvärd. Så den kan vi rekommendera, Ett vinnande slag. Du, tiden går här. Framtiden. Hur ser kristallkulan ut för Helene Alfredsson just nu och framåt? Vad ligger i pipelinen?
Ja, just nu ska vi väl försöka ta oss igenom den här pandemin. Fast jag är ju en av dem, måste jag säga, väldigt lyckligt lottade som det kanske inte har påverkats jättemycket. Man saknar ju vänner och sånt, men tack och lov kan man ju... Jag hoppas att jag kommer tillbaka till USA ganska snart. För det här vädret är ingenting som passar mig, har jag kommit på.
Nej. Och då har du bostad även i Florida.
Ja, det har jag.
Var i Florida?
Haft, i Orlando.
Orlando, ja.
Som jag har haft ganska länge. Så vi trivs där. Annars så är livet ganska så enkelt. Det är fantastiskt härligt. Det är inte mycket stress. Nej.
Ska du spela vidare på, heter det seniortouren,
ja,
eller
ja,
damer?
Legends-touren,
eller?
Vi tycker det låter bättre.
Legends Lady, ja, Senior Tour. Ska du spela vidare där?
Ja, något år till kanske. Mm. Det måste jag ha om jag ska ha någonting att se fram emot och träna.
Vad är det för regler där för att ställa upp i den här? Du kallade den någon gång för kärringtouren.
Ja, jag vet. Ja, men det är ju så, vi är över 50, det är ju en kärring. Vissa 45 och 50. Men det är grymt kul, jag är så tacksam. Jag har fantastiska vänner där ute och alla har gjort sitt. Och det har ju hänt väldigt mycket. Nu sitter man där och ingen kommer ihåg någonting. Någon har ont i knät och någon annan kommer inte ihåg. Och någon annan var i glasögonen. Och, ja. Så att livet har ju liksom tagit en annan. Men det här är ju tjejer och kvinnor man har känt i 25 år. Mm. Så att vi skrattar, där är verkligen humorkontot. Mm. När vi kallar det fill in the blanks. För det är aldrig någon som kan avsluta en mening. För de har glömt någonstans eller någon plats eller någon människa på vägen. Så att, ja, det ger ju lite perspektiv till livet samtidigt.
Men det är majors också, mm, det är tv-sända och mycket uppmärksamhet och så vidare på de här också.
Ja,
så
det var det. Mm. Och det är ju fantastiskt roligt att de vill satsa på det. Många av de här unga tjejerna har ju tränat så extremt hårt så att jag vet inte om de kommer komma till 45 eller 50 och spela golf då. Mm. Kvinnorna har ju, tjejerna eller kvinnorna har ju det att de skaffar barn. Mm. Och då får de dem kanske i 30-årsåldern och då ska de, ja, så håller de upp och sen så är det 50 då. Det är ju väldigt långt,
det är väldigt långt
till att du ska...
Ja, men det är jättekul. Helene, det har varit jättekul att ha dig här. En stor ära och mycket intressant att höra alla dina erfarenheter från din golfkarriär. Stort tack för att du ville vara med i Coach Meet Coach.
Tack snälla för att jag fick det. Det var mitt, my privilege.
Ja, jättebra. Ha det bra så hörs vi vidare.
Gör vi.
Bra, ciao.
Ciao, ciao.
Tack för att du har lyssnat på Coach Meet Coach. Och tack till Ideella Folkspel för att ni låter hela överskottet från försäljningen av Bingolotto och Sverigelotten gå tillbaka till föreningslivet. Och stödjer utvecklingen av framtidens ledare, bland annat tillsammans med Riksidrottsförbundet och utbildningsprojektet Eldsjäl 2.0. Ha det bra!
En poddproduktion av Fredag.